den här styrkan som uppstår då, va, i, när man har en sån stark motivation, det är helt fascinerande att se.
Livslångt, en podd om lärande.
Då säger jag välkommen Thomas Persson till podden Livslångt. God morgon, eller förmiddag, eller vad det är nu.
Tack så hemskt mycket. Roligt att få komma hit.
Det tycker vi med, det ska bli väldigt spännande. Bara för den som inte har full koll på dig och vem du är, kan du berätta det i en hisspitch?
Jag är för närvarande generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan. Och om man gör allting annat kort så kan man säga att jag har jobbat med utbildningar och utbildningssystem i hela mitt liv. Framförallt har jag varit skolchef i ett antal kommuner, bland annat Stockholms stad. Men liksom bygga och utveckla skolsystem lokalt och nationellt är liksom det som jag är fascinerad kring. Och då kopplingen då till vad händer efter utbildningar.
Mm. Och vad är det som fascinerar dig med det, om vi bara går in i där?
På något sätt så handlar det väl om min bild av samhället och att vi skapar möjligheter för individer att kunna utvecklas och att göra sina liv. Men också att fundera på hur man får ihop utbildningarnas innehåll och genomförande med behov som finns i samhället av studier, kunskaper, men också vad är det för kompetenser som behövs på olika ställen i samhället.
Och vi kommer säkert komma tillbaka till alla de där delarna på något sätt, men jag var lite förvirrad där. Är det morgon eller förmiddag, klockan är 11 en fredag? Vad har du, upplever du, redan hunnit lära dig idag?
Vad har jag hunnit lära mig idag? Jag har fått en väldigt bra föredragning om någonting som man borde prata om i det här sammanhanget. Det som kallas för YH-flex. YH-flex är, kan man säga då, ett sätt att försöka bygga en modell för snabbspår inom yrkeshögskolan. Där man gör tillgodoräknanden av stora delar av en YH-utbildning för att man snabbt ska kunna ta examen. Och nu har liksom det första gänget, de är inte många, men de har gått igenom det där så att vi ser lite grann att det funkar och att det faktiskt händer i verkligheten. Så det har jag lärt mig idag.
Vi ska prata om yrkeshögskolan och det som du just nämnde. Och rollen och möjligheterna och kanske utmaningarna. Och jag tänkte, du sa just varje individ behöver få ihop sitt liv. Det var fint uttryck tycker jag. Om vi börjar där, vilken är den viktigaste uppgiften som du ser det då för yrkeshögskolan och din myndighet genom det, för en individ som behöver eller vill lära sig något?
Ja. Nej, men jag skulle säga att min bild, nu har jag jobbat med yrkeshögskolan i 6-7 år, men min bild är ju att det är en unik utbildningsform i ett svenskt perspektiv. Den har liksom komponenter i sig som inte finns i de andra utbildningssystemen. Och så tänker jag att innehållet i en sån utbildning, alltså det som är unikt är att innehållet tas fram inte av staten och fastställs av staten, utan det är då arbetslivet som är med och pekar på vad är det för olika typer av kompetensbehov som ska finnas. Och så skapar man en utbildning kring det. Och det vi då ser är ju att många som söker till yrkeshögskolan är lite äldre, inte alla, men snittåldern på de som börjar är 31 år ungefär. Så man kan se framför sig kvinnor och män i 30-årsåldern som har gjort någonting, men som har kommit fram till att nej, men jag vill nog göra någonting annat, eller jag vill göra någonting mer. Så att vad YH är en avancerad form av omställning i någon mening. Och som jag upplever väldigt starkt när jag är ute och besöker YH-utbildningar. För då träffar jag de här personerna och då får de berätta lite grann om varför de är där. Och då är det den här typen av berättelser. Jag jobbade på bank, jag var på väg hem en dag, jag pendlar och då helt plötsligt såg jag att lokföraren var en kvinna. Och det är ju jag också. Och då, det har jag alltid velat göra. Så då bestämde jag mig för att bli lokförare. Alltså den typen av stories, det är ju helt fascinerande att höra förstås.
Mm. Och det, jag tänker att det är någonting som vi alla kanske har tänkt någon gång, ska jag göra det här som jag gör och jag behöver komma framåt. Och då kanske traditionellt så har man kanske börjat bläddra i någon av universitetens kurskataloger eller så. Vad blir den största skillnaden, förutom att det är staten som bestämmer där och inte här som du sa, vad blir den största skillnaden för mig om jag vänder mig istället till er? som jag upplever då.
Men om man försöker jämföra YH och högskolan, så det första man ska säga det är ju att det är ju ingen av dem som är bättre eller sämre, utan de svarar ju mot olika behov hos individer och på arbetsmarknaden och i samhället. Men skillnaderna kan man säga är att YH-utbildningar är generellt sett kortare. Det normala är att de är mellan 1 och 2 år. Och de, alltså innehållet i utbildningarna ska in, alltså det är inte som på högskolesidan att det är vetenskapligheten som är utgångspunkten, utan här tar man sin utgångspunkt i både någon form av vetenskaplighet men också en beprövad erfarenhet om hur det fungerar att utöva yrken. Alltså, när jag möter studerande ute så kan jag säga så är de väldigt målinriktade. De flesta har bara sökt en utbildning på en ort för de vet vad de vill bli. De är lite äldre, de är beredda att göra uppoffringar under 1-2 år för att kunna ta ett steg. Och trots att jag då har jobbat inom utbildningssektorn i hela mitt liv så kan jag säga den här styrkan som uppstår då, va, i, när man har en sån stark motivation, det är helt fascinerande att se.
Mm, det låter fascinerande. Och jag har lite sett det själv. Jag har jobbat lite med yrkeshögskolan faktiskt. Men när du berättar det här så tänker jag, du sa att det kommer in studenter som kanske har gjort annat tidigare och den här podden heter ju Livslångt. På vilket sätt är ni, tycker du, en spännande eller viktig aktör just på den arenan för livslångt lärande? För det är ju ett begrepp som allt fler nu pratar om, behovet av.
Ja, och det som vi då kallar för långa utbildningar inom yrkesskolan som är 1-2 år, det verkar som att de fungerar som möjligheter för individer att ta sig vidare från en position till en annan på arbetsmarknaden. Dessutom har vi då under 2020 börjat med någonting som vi då kallar för kurser och kurspaket inom yrkesskolan. Det är utbildningar som är från en vecka upp till ett halvår. Hur ska man säga, liksom själva grundidén är på samma sätt, nämligen att anordnare ansöker hos oss om att få bedriva de här kurserna, men de måste på något sätt göra gällande att det här svarar mot behov som finns på arbetsmarknaden. Där även om 1-2 år inte är långt för att på något sätt byta riktning i livet eller i arbetslivet, så försöker vi också hitta varianter som är ännu kortare och som ja, gör att man kan fylla på, bredda, fördjupa, byta. Alltså ett utbud på något sätt som är alltså det är lite snabb, innehållet i dem kommer förmodligen att förändras lite snabbare. De är lite kortare, flexibelt upplagda så att du faktiskt kan gå dem parallellt med att du arbetar och sådana här saker.
Mm. Det låter som bra förutsättningar ändå. Men vad är det som gör att det här är så viktigt, skulle du säga, nu? Och då menar jag inte nu i pandemin, utan nu i den tid vi lever i. Vad gör det livslånga lärandet och de här bidragen så viktiga?
Nej, men jag tror, om jag tar något arbetsmarknadsperspektiv, att den kunskap som du behöver ha i ett arbete idag, den förnyas förhållandevis snabbt. En del säger ju att det går oerhört fort, förmodligen är det lite olika i olika branscher och i vissa branscher är det väl tvärtom, alltså, då är det ju mer kulturarvet som ska bevaras eller vad man kan säga. Det är ju en klyscha, men man klarar sig inte på en grundutbildning som man studerade när man var 20-30, utan man måste kunna fylla på olika sätt för att inte bara gå vidare utan också för att behålla sin position på arbetsmarknaden, tänker jag. Och då måste det finnas arbetsgivare som erbjuder sina anställda att ja, fylla på och bredda. Men jag tror också att det måste finnas någon form av offentligt utbud som motsvarar de behoven. Och jag tänker också att med det här nya huvudavtalet och där delar också ska då lagregleras, då blir ju den här typen av verksamhet en ganska stor del även i relationen mellan parterna och att staten går in och gör ett större åtagande. Så att det här är ett område där det kommer hända jättemycket under de närmaste åren.
Du har nämnt det att ni har ju det kravet också på de som anordnar de här utbildningarna eller kurserna. Det är olika mycket praktik, så det är också en form av sånt lärande medan du gör. Men att kravet är att det är nära arbetsmarknadens eller arbetslivets behov. Hur gör ni för att hålla er uppdaterade kring det så att ni vet vad ni ska godkänna för utbildningen och vara i framkant på det? Du nämnde digitalisering, klimatomställning och så.
Ja. Det är ju en jätteviktig fråga. Det vi försöker göra det är att vi omvärldsspanar och gör våra egna bedömningar av vad är det för innehåll som ska vara både i kortare och längre utbildningar. Och vi gör det genom att prata med de branscher som är berörda. Vi har jättemycket kontakter med branscher. Jag skulle gissa att vi har regelbundna möten med ett 70-tal olika branschkonstellationer där vi pratar om behoven av kompetens både i innehåll, hur det förändras över tid och i volym. Så att vi på något sätt när vi ska prioritera med de begränsade medel vi har att vi försöker träffa så rätt som det bara går.
Betyder det att om jag skulle vara intresserad av att gå en kurs av något slag, en kortare eller längre och ser att jag skulle kunna tänka att det här är så pass förankrat i arbetslivet så att jag har verkligen en chans att få ett jobb sen om det är det jag vill gå vidare till.
Om du går till de längre EU-utbildningarna, alltså de som är 1-2 år, så skulle jag säga att ja, det skulle du kunna utgå ifrån. Och det visar ju sig också i de resultat som våra utbildningsanordnare har. Och det är ju att 93% av de som har gått en utbildning kommer också jobb inom ett år. Och det är en siffra som vi då hade under 3 år där det har ökat över tid. Nu sjönk ju det på grund av pandemin. Så att senaste mätningen var vi nere på 87%. Men det är fortfarande väldigt höga tal. Så att ja, det är det. När det gäller kurser och kurspaket så är ju kopplingen lite svårare att göra. Men vår ambition är att det är den bilden som på något sätt måste vara det som det här systemet klarar av att leverera. Att kortare utbildningar, alltså om jag tittar på det utbudet som har funnits i kurser och kurspaket här under hösten och i början på våren, så är ju en väldigt stor del av dem, säg 2/3, är ju digitaliseringskurser. Allt ifrån liksom om data IT i sig till digitalisering av andra yrkesroller. Jag skulle säga att det är en förväntan man kan ha.
Tänker att det är sånt här som alla föräldrar genom alla tider har. Ska du studera det här? Kommer du verkligen kunna använda det? Och så där. Kanske är någonting att kika på då. En annan sak som jag tänker på kring er är att ni sitter på något vis i en central helikopter här. Det pratas ju mycket i Sverige om regionalisering och kommunalisering och ända sedan Axel Oxenstiernas tid hur vi har delat upp det här och så. Och ni sitter i en central position till skillnad då från regionala universitet och så. Hur tror du att det påverkar era möjligheter?
Det innebär ju att vi får ju ett dilemma. Du pekar på det. Vi ska ju på något sätt försöka titta på behoven på en nationell nivå. Men vi måste ta hänsyn till hur behoven ser ut i de olika regionerna. Och där i finns det ju alltid en konflikt naturligtvis. Om man tar något väldigt konkret exempel så vill ju nästan alla regioner vill ju bli en stor IT-hubb i Sverige. Och det är klart att när vi ser att behoven ser ut så, då förstår vi att så kommer det ju inte att kunna bli. Utan då måste vi ju göra någon form av prioritering och urval där olika typer av kompetenser måste kanske utvecklas lite mer på vissa ställen. Vi försöker att ta hänsyn till båda sakerna, men det finns naturligtvis en konflikt däremellan. Vi försöker lösa det genom att ha regelbunden kontakt med alla regioner och prata med dem om deras kompetensbehov.
Och då om det här är er plats i det här systemet, och du sa att du var fascinerad av utbildningssystem i allmänhet, så om du får drömma lite, om vi hade ett utbildningssystem för oss alla livslångt som hängde ihop till alla delar, där en individ kunde ta sig fram utifrån behov hos sig själv och hos arbetsmarknaden, hur skulle det systemet se ut?
Jag tänker att de grundutbildningar som finns inom gymnasieskolan, yrkesskolan, högskolan av lite olika karaktär, de är viktiga liksom för att kunna ta ett första steg när man väljer att studera. Och det behöver då kompletteras då med ett kursutbud på alla nivåer som jag var inne på tidigare. Som då har en koppling till hur ser behoven i arbetslivet ut. Tillsammans blir det ju någon form av utbildningssystem och ett utbud för livslångt lärande. Sen är ju då frågan hur man organiserar det. Idag organiserar vi det genom att vi jobbar med vuxenutbildning för sig, yrkeshögskola för sig och högskola för sig. Och där kanske man får fundera på när det gäller de här kortare utbildningarna om man ska hålla samman det på ett annat sätt, eftersom individer förmodligen kommer att liksom vilja gå utbildningar på olika nivåer för att komplettera det som man behöver. Och då är frågan om vart och ett av de här utbildningsformerna. Liksom. Om man planerar utifrån var en av dem, kommer man att lyckas med den här uppgiften? Det tycker jag är svårt. Någon form av samordning måste det nog till mellan utbildningsformerna som vi då inte riktigt har idag.
Och vad skulle det betyda för liksom Sveriges livslånga lärande om det var så?
Ja, då skulle det innebära att man kunde få en helt annan överblick över hur utbud ser ut, och man skulle också då kunna jobba med att analysera behoven utifrån att man tittar på alla nivåer samtidigt, vilket vi inte riktigt gör idag heller.
Jag har en 18-åring hemma. Hon är siktet efter studenten, nu är faktiskt inställd på folkhögskolan, en annan aktör i det här, och det beror på hennes specialintressen då. Men om hon sen skulle leta vidare komplement framåt, vad hoppas du om du blickar framåt för er att er roll i hennes eller någon annans liv skulle vara?
Utifrån yrkeshögskoleperspektivet så handlar det om att vi har ett utbud som till sitt innehåll hela tiden är aktuellt utifrån behoven på arbetsmarknaden, så att vi kan säga det att om du går en sån här utbildning, då är sannolikheten väldigt stor att du faktiskt har möjlighet att skaffa dig arbete efteråt. Och så tänker jag naturligtvis också att volymen då för yrkeshögskolan, om efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning ökar på samma sätt som den har gjort de sista åren, då kommer den förmodligen volymen att behöva vara lite större än vad den är idag.
Så det du säger är att hoppas att ni är egentligen en större aktör på den här arenan?
Ja, just det. Och vi har faktiskt dubblerat yrkeshögskolan nu från 2014 till 2020. Så att det är ju en väldigt kraftig expansion. Men jag skulle gissa på att efterfrågan kommer att fortsätta att öka. Så att man kommer nog att få diskutera även fortsatt expansion.
Och hur kommer jag att gå hos er? Hur ser du det framför dig? Jag tänker att det är mycket utbildning nu som blir över, alltså online, över webben. Det är just kortare kurser kontra längre utbildningar och så. Hur ser du framför dig om du framtidsbanar där?
Jag brukar säga ungefär så här, att det finns en stor potential för innovation när det gäller att bedriva utbildning. Det är möjligt att jag har stulit det uttrycket ifrån RISE, jag vet faktiskt inte. Men det jag ser på de här kurser och kurspaket som då bedrevs under förra året, då är alla med något undantag är utbildningar som sker flexibelt. Och om man tittar på de längre utbildningarna så är det faktiskt så mycket som 29% som idag bedrivs i distansform. Och andelen i distansform ökar med ett antal procentenheter varje år. Och det finns alla anledningar att tro att det kommer att fortsätta. Och då handlar det ju på något sätt om det som ligger i din fråga, att man ökar tillgängligheten. Mitt problem som ansvarig för systemet är ju att distansutbildningar idag bedrivs på sånt sätt så att examinationsgraden blir lägre. Alltså effekten av utbildningsinsatsen blir mindre, och det måste vi fortsätta prata om. Och det är väl där innovationen måste finnas någonstans. Hur skjutsingen gör man för att ändå behålla kontakten med de som går i en sån här utbildning, stimulera till kontakter mellan de studerande som gör att man också fullföljer utbildningen.
Då har ni en bra testbädd just nu då, kan man säga, i det här läget.
Ja, men, verkligen. Men det där är ju en konst, och det ser jag ju inom yrkeshögskolan att i en del utbildningar så lyckas man ju med detta, så att även distansutbildningar har väldigt hög examensgrad och övergång till arbetslivet, medan andra utbildningar ligger betydligt lägre. Och jag tror att generellt sett tror jag att genomströmningen är 10-15% lägre på distansutbildningar. Och det är klart att som representant för en myndighet så är det ju liksom, det är ju inte bra. Det är ju för låg effektivitet på något sätt. Alltså det är klart att man vill ha mer pang för pengarna. Det måste vi på något sätt se till så att det blir så.
Det är många som tänker kring det nu. Vad ska vi ta med oss från den här pandemitiden som tvingade in oss i de här olika situationerna som vi då kan innovera på?
Vi kommer ju inte gå tillbaka till hur det var innan pandemin. Det har jag väldigt svårt att tro.
Nej, håller helt med dig där. Du, ditt eget bästa lärminne genom den här utbildningssektor, arbetslivet som du har. Har du något sånt?
Mitt eget bästa. Jag skulle säga att de gånger jag lär mig mest, det är när jag byter arbete och arbetsgivare. Då lär man sig nya saker, men man måste också lära sig det här med att olika arbetsplatser har olika förutsättningar, olika arbetskultur och sådana saker. Det är ju ett oerhört intensivt lärande under de första, ja, det första halvåret, och sen, ja, det håller väl på ett par år innan man liksom på något sätt börjar att förstå alla delar. Så att byta jobb skulle jag säga, om man har möjlighet att göra det, är ett sånt tillfälle.
Och vad säger det om den sortens lärande, inte kontra, men kanske i komplement till just formell utbildning som du ju jobbar med organiserat? Vad är då mest värdefullt?
Ja, man kan ju inte ställa det ena mot det andra, utan man måste ju förmodligen ha ett både och då. Men din fråga var ju när jag lär mig mest, och det är nog i de där situationerna. Jag skulle säga att när jag gick på gymnasiet så skulle jag tro att jag lärde mig absolut mest av att jag blev engagerad i kårverksamheten. Och fick ta ett jättestort ansvar, inte bara för mig själv utan för andra och sådär. Och man måste lära sig nytt. Helt plötsligt var man arbetsgivare. Och då var man ju tvungen till att lära sig att vara arbetsgivare. Så man ska inte underskatta det här lärandet som sker genom att man faktiskt lever och att man arbetar. Och det kan man ju möjligtvis säga apropå vår diskussion, att vi har ju pratat mycket av den formella utbildningen och väldigt lite av det här informella och hur vi på olika sätt skulle kunna synliggöra och erkänna den typen av lärande. Och där har ju min myndighet också ett ansvar. Vi samordnar ju då statliga aktiviteter kring validering. Nu lät det mer än vad det var, men vi ska i alla fall ha överblicken över hur alla delar av samhället jobbar med validering.
Men om jag tolkar det rätt i alla fall, så är den där drömmen som jag bad dig måla upp, då finns också de här lite mindre, alltså mer informella delarna, valideringsdelarna, det finns fler delar än vad vi har på plats idag.
Ja, absolut. Validering är underutvecklat, det är absolut.
När har vi flyttat den här kolossen framåt då, tror du?
Oh, det kommer ju ta lång tid. Men vi ser ju fram emot nu med spänning vad regeringen kommer att föreslå efter valideringsdelegationen. Det har man ju sagt att man kommer att göra under 2021. Det kommer ju sätta fart på en del aktiviteter, får man väl anta.
Vi kan hoppas på det i alla fall. Är det något annat som vi inte har berört som du känner att vi verkligen borde ta upp?
Nej, jag tror inte det. Möjligtvis skulle man kunna säga någonting väldigt teoretiskt och övergripande som handlar om, jag tänker, ska man få utbildningsutbud att möta behov hos individer och på arbetsmarknaden, så behöver man digitalisera en hel del av informationen. Man måste på något sätt på ett helt annat sätt bygga, samla in bra data, bygga datasystem så att behoven hos individer och vad individerna redan kan med behoven i samhället, arbetslivet i stort och vad det finns för utbildningsutbud. Om man skulle kunna tänka sig att man gjorde någonting kring data där, då skulle man kunna få väldigt stora effekter, tror jag. Så att just nu är det ju många som pratar om någon form av digital infrastruktur inom kompetensförsörjningsområdet, och det ser jag en väldigt stor potential i. Det
känns lite som en sån här gordisk knut där, från inom en organisation till hela samhället. Behoven är ju skriande, som vi vet, framåt på vissa ställen, så det borde vara en stark motivationskraft, tänker jag. Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan, stort tack för att du var med i podden Livslångt om er roll på den livslånga lärande marknaden, om vi får kalla den så.
Tack, det här var roligt.
Och nu, eftersnacket.
Ja, men då ska vi eftersnacka lite och reflektera lite. Och då har jag idag med mig en annan kollega än jag brukar. Så kul med omväxling för nöjer. Välkommen Björn Flintberg.
Tack så hemskt mycket, Katarina.
Vem är du och vad gör du tillsammans med mig på RISE?
Ja, vi är kollegor och jag brukar faktiskt beskriva min roll tillsammans med att jag beskriver din. Därför att vi har ju lite grann spegelbilden av varandras uppgifter. Vi är båda strateger, du jobbar med lärande och jag brukar kallas för digital strateg. Jag jobbar också inom professional education, precis som du. Men min roll handlar mycket mer om de yttre organisationerna, om tekniken, om juridiken, om politiken. Hur strukturerar vi förutsättningarna för att kunna bygga livslångt lärande och skapa god kompetensförsörjning? Snarare än en massa de inre krafterna kring hur vi organiserar oss, vilken kultur vi behöver ha, vilket mindset, vilket ledarskap som krävs. Och så jobbar jag mer med de strukturella förutsättningarna.
Mm, det är så bra komplement där, du och jag. Men du, det är ju därför jag har bjudit in dig idag, för jag tänkte att jag inte kunde tänka mig någon bättre reflektionspartner i den här frågan om yrkeshögskolorna, därför att du har ju också då därmed i din roll väldigt bra överblick över den här arenan, över livslångt lärande aktörer. Och nu har vi hört Thomas prata här en stund om deras roll och plats i det här systemet. Vad skulle du säga att du noterar mest när du lyssnar på vårt samtal?
Det finns flera saker som jag tycker är värda att tänka på när man hör Thomas berätta, och som jag hoppas att vi ska få en möjlighet att göra en liten kontext kring, för att jag tänker att de flesta kanske inte tänker på hur komplext det svenska utbildningssystemet är. Och jag upplever, och säkert många med mig som är engagerade i så att säga, utbildningssfären, att Myndigheten för yrkeshögskolan har kommit att spela en allt viktigare roll i kompetensomställningen i Sverige. Jag skulle vilja gå så långt och säga att det är kanske en av Sveriges absolut viktigaste myndigheter i kompetensomställningen. Och anledningen till det är att medan universiteten har en central roll när det gäller de akademiska utbildningarna och vidareutbildningar till exempel för ingenjörer eller den typen av arbeten som är så att säga extremt högkvalificerade, som kan vara ganska långa utbildningar och där krävs specialistkunskap. Det är en sak och den är också nödvändig. Men i andra änden av det här så har vi också en stor omställning, inte minst inom olika industribranscher. Vi har gruvnäringen, vi har pappersmassa som ställer om, vi har helt nya områden som batteriteknik och elektromobilitet. Och många av de områdena, där handlar det om människor som ställer om till yrken som är mer praktiska, som kräver kortare utbildningar, som kanske är väldigt nischade. Men som inte kräver nödvändigtvis några större mängder universitetspoäng, utan det handlar mer om praktiska kunskaper kopplat med specialiserad teori. Och där kommer yrkeshögskolan in, och där har ju också deras arbete med kortare kurser fått ett stort, stort uppsving de senaste åren.
Och jag var ju lite inne på det med Thomas. Vad kan det betyda för mig? Om jag letar efter att ta mig från ett ställe till ett annat, från ett jobb till ett annat, eller bara vara säker på att jag kan få ett jobb med tanke på vad framtiden bär med sig. Så vad innebär den här? Hur bör jag tänka kring myndigheten och yrkeshögskolan i sig då, tänker du?
Jag tror att om du är en individ som letar efter nya karriärer, så ska man komma ihåg att om man tittar på yrkeshögskolans olika söksidor så är ju alla utbildningar som finns på YH finns ju där för att det finns ett behov av dem. Och det var Thomas också lite kort inne på. Här är det inte frågan om inom YH att det här är särskilt stora chansningar, utan för att få finnas kvar så måste en utbildningsanordnare faktiskt bevisa att de här eleverna som går de här utbildningarna faktiskt har nytta av det, att de kommer ut i arbete. Man har ofta väldigt täta samarbeten också med näringslivet. Så att välja en IH-utbildning, det innebär att man gör en investering i sin egen framtid, men ofta är den ganska riktad mot att du faktiskt ska få ett jobb, inte bara öka din kunskap. Läser du på universitetet så kan ju båda de två vara giltiga mål. Du kan ju faktiskt studera för att du ska lära dig någonting nytt, inte specifikt för ett visst yrke. Men yrkeshögskolan är precis vad den låter som. Det är en plats där du lär dig i syfte att kunna förbättra dina möjligheter till ett nytt yrke eller till fördjupade kunskaper inom ett befintligt yrke.
Och det är också det som vi ofta hör pratas om när det gäller då att samhället är i omställning. Vi håller på att ställa om till någonting annat. Vi är i en transformation. Vi måste alla vara beredda på att jobb försvinner och tillkommer och sådär.
Ja, det är klart att det är svårt att säga en podd måla upp en hel bild. Men om vi tittar på att världen har blivit allt mer globaliserad, naturligtvis, vi köper varor från hela världen och svär över tullkostnader och annat när vi får paket från posten. Men så ser det ut. Och det innebär att det inte bara produkter som tillverkas av hela världen, utan också tjänster som levereras från hela världen. Och i det sammanhanget så måste man ju då se, vad är Sveriges roll i det här? Vad kan vi hävda oss i detta? Vi har ju av tradition fina gamla exportföretag, vi har, brukar säga, skogen och järnet, de klassiska gamla, men vi har också sett att Sverige har en väldigt framstående till exempel biomedicinsk industri, vi är duktiga på spel och underhållning, har vi ju länge varit en stor exportör och så vidare, och ganska duktiga på en del tjänster. Men vad vi inte är, det är att vi är ju inte lika många som i Kina. Och vi har inte heller de arbetsförhållanden, tack och lov, som man kanske har i Filippinerna eller i Vietnam eller andra delar av Sydostasien till exempel, där det fortfarande är billigt att producera. Vi måste alltså vara bättre på någonting annat. Vi kan inte konkurrera med pris per arbetad timme, och det vill vi inte heller i Sverige, det svenska systemet. Men vad ska vi vara bra på då? Jo, kunskap, det är någonting där svenskar har överlag en god, hög grundnivå. Det finns få svenskar som är obildade. Och det innebär att kunskap är faktiskt ett område där vi kan hävda oss väldigt väl. Vi har också en hög innovationskraft, en bra livsstandard. Så vi har väldigt bra förutsättningar. Jag tror att vägen framåt för svensk konkurrenskraft är så till att vi har tillgång till bra arbetskraft som är väl utbildad och väl rustad. Och kan vi göra det, då kan så att säga svenska produkter och svenska tjänster fortsätta vara någonting som man ger tummen upp till utlandet.
Ja, det är ett komplext system och samhället, det är stora strukturer som vi pratar om, och så står vi också här alla som människor och individer och så då. Och i det här svenska systemet så sa du då att yrkeshögskolan har en stor och tung plats att fylla. Så. Men det är så många aktörer på den här arenan. Så. bör vi se dem på olika sätt? Bör vi liksom tänka, vi har också varit inne på i podden förut, på informellt kontra formellt eller tillsammans med formellt lärande och så. Hur kan man liksom, eftersom det är så komplext, ta sig an hela frågan när man tänker på den?
Ja, så det finns två svar på det här. Det kanske ena är kanske lite radikalt, jag vet inte. Men jag skulle säga att nej, vi som individer ska absolut inte behöva tänka på det. Däremot så ska du och jag och en massa andra människor och framförallt människor i de olika myndigheterna se till att individen inte behöver tänka på det här. För det är nämligen så det är idag. Det är individen själv som bär ett väldigt stort ansvar för sin egen utbildning. Du måste själv hålla rätt på dina betyg och ta med dig dem och samla dem och se till att de finns på plats. Det ska inte behöva vara så. Det där borde vi kunna göra bättre. Och Thomas var inne på det precis i slutet av sina saker. Det finns olika komponenter, men som individ, jag tycker inte att vi ska behöva tänka på det. Jag tycker att vi borde kunna göra bättre där.
Mm. Och då är Thomas också inne på slutet i hur ska vi då titta på, som du sa, valideringen med ett fint ord. Eller då hur vi vet vad vi har för kompetenser och kunskap. Vi kanske står i en situation där vi vill rekrytera någon och så funderar vi, har den här personen kompetensen eller inte? Och just validering är ju en sak som jag vet att du nördar väldigt mycket i. Och Thomas var inne på att vi behöver ta tillvara sån typ av data bättre. Hur ska vi göra det, skulle du säga?
Ja, det här är en fråga som har kommit upp väldigt ofta. Jag sitter ju i ett par olika arbetsgrupper i regeringens samverkansprogram för de här typerna av frågor. Och det är en ofta förekommande frågeställning. Hur vet vi? Och det är utifrån perspektivet hur ska vi kunna hjälpa individer att visualisera sitt eget lärande, att kunna själv planera sin karriär och också få kanske en liten puff i att man faktiskt har lyckats med den utbildningen. Man kan visst se att man har fått ett nytt bevis. Men också ett arbetsgivarperspektiv som du var inne på, att rekrytera. Och på ett samhällsperspektiv, hur ska vi planera? Hur vet vi hur många punktsvetsare vi behöver i Gävleborgs län om 4 år? Vad är behoven? Det där är ju avancerade statistiska gissningslekar idag. Och det beror på att det saknas ett sammanhållet system för den kompetensen som finns. Ett kompetenspass om du så vill, eller lifelong learning passport är en term som används inom EU ganska mycket, som man kan googla på om man är mer intresserad. Och det har börjat dyka upp lite olika alternativ. En sån sak är att även de här kortare utbildningsmomenten får egna utbildningsbevis. Vi ska inte kalla det betyg, men det som kanske motsvarar ett diplom om vi ska prata vanliga utbildningar. Men att man får validerade, erkända, kvalitetssäkrade sådana bevis även för kortare utbildningar. Kanske ner mot en dag eller kanske till och med en halv dag. Alltså väldigt korta insatser också kan dokumenteras, loggas och komma genom utfärdare som är godkända. Och det där systemet kallas för micro-credentials och har varit ett stort fokus i EU på sistone. Och man jobbar nu, även om det tar tid, med att docka ihop det där med hela det här arbetet med kompetensförsörjning och sådär. Det kommer säkert att dröja ett par år innan det där tar rejält fotfäste. Men om man jobbar med de här frågorna och man är intresserad, så tycker jag att micro-credentials och lifelong learning passport är 2 termer som jag tror att vi kommer få höra mer av. För de hjälper till att lägga den här kompetenskartan som jag tror att vi alla behöver, både individ, arbetsgivare men också samhällsplaneringen.
Sen har vi hela den biten som inte ens kategoriseras som någon form av kurs, inte ens en dag. Där har vi också väldigt mycket lärande som sker, som jag själv är inne och petar i väldigt ofta, kunskapshöjande insatser eller lärinsatser och sådär. Och det vore ju trevligt om det också kunde valideras en dag på något sätt. Även om kanske inte allt går att tagga eller kategorisera till och med, så vore det ju fint om det ändå hade ett slags erkännande i våra liv att det pågår där. Ja, men stort tack för de här reflektionerna och inputen vidare till mitt och Thomas samtal, Björn Flintberg. Vi säger så för idag. Du är varmt välkommen tillbaka, säger jag.
Tack så hemskt mycket, Katarina. Kom gärna.
Ha det gott. Hej då.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.